Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till podden Fråga juristen. Och juristen, det är du, Miriam Valltré.
Jajamän.
Och vem är jag då?
Fritte Fritzson.
Just det, och jag är lite frågeledare.
Ja, men exakt.
Och representerar den breda allmänheten. Och ska försöka få svar på kluriga och intressanta frågor som handlar om juridik.
Ja, men exakt.
Och det här avsnittet är ett rent frågeavsnitt. Och det är vårt andra frågeavsnitt faktiskt. Ja. Och vi har ju fått in en del frågor. Och sen har vi då också pratat med kompisar och fått frågor av dem. Men så småningom så är ju tanken att det är ni lyssnare som ska höra av er och komma med era frågor. Så att vi verkligen kan hjälpa till på riktigt. Och då mejlar man frågajuristenpodcast@gmail.com. Eller så går man in på vår Facebook-sida som heter också Fråga Juristen Podcast. Mm. Och där kan man då ställa de här frågorna öppet eller skicka ett meddelande om man vill ta det bara med oss två. Men sen kommer det ju komma ut då i
ja, men precis. Så att man men då kanske man kan slippa ha sitt eget namn på det om man tycker att det är riktigt, riktigt jobbigt. Spännande att se vad som kommer komma in där. Det är massa skämskuddar.
Ja, just det. Ska man skriva då i sitt meddelande, jag heter Jonas, men kalla mig gärna Johan då till exempel.
Så att, exakt. Så att man blir, det är en väldigt stark cover-up också. Ja. Jonas är Johan.
Precis. Då rullar vi igång.
Ja.
Första frågan handlar om rätten att demonstrera och också koppling till hets mot folkgrupp. Vad gäller när man söker demonstrationstillstånd i Sverige då? Kanske främst då om det är en sån här lite mer tvivelaktig organisation som till exempel NMR, nazistiska motståndsrörelsen, har fått tillstånd att demonstrera på flera orter och Svenskarnas parti demonstrerade i Jönköping för ett par år sedan. Berätta lite grann om demonstrationsfriheten och vad man väger in för och emot om någon ska få demonstrationstillstånd.
Ja, men precis. Det har ju verkligen kommit en debatt kring det här på sistone och det finns massa olika aspekter i det hela. Precis som du säger så måste man ansöka om tillstånd för att få ha en demonstration. Så att det måste man oavsett vem man är. Så det måste NMR göra. Och då är egentligen anledningen till att neka en demonstration är egentligen på grund av ordningslagen. Det vill säga om det finns risk för bråk och så vidare. Och det kan man väl säga att det finns ofta när NMR och så ska ha en demonstration. Men det är nog ovanligt att polisen väljer att inte bevilja ett demonstrationstillstånd på grund av den anledningen. Men det kan väl absolut ske. Men den andra aspekten är ju då just den här hets mot folkgrupp. Och där så får man inledningsvis konstatera att det finns inget organisationsförbud. Och det finns ju flera länder som har organisationsförbud.
Tyskland till exempel.
Exempelvis Tyskland. Att man ska straffbelägga och förbjuda organisationer som då främjar eller stödjer rasistiska budskap. Och Sverige har skrivit på en internationell konvention som säger att man ska göra det här. Men Sverige har inte gjort det. Men det finns en möjlighet att förbjuda organisationer enligt regeringsformen. Alltså just på grund av att de då främjar sådana här rasistiska budskap. Så det är möjligt att lagstifta. Grundlagen står ju över vanlig lag. Så det är möjligt enligt grundlagen att lagstifta om ett sådant förbud. Men ett sådant förbud finns inte. Så,
men om vi stannar där då.
Ja.
Hets mot folkgrupp. Det är väl inte så att man inte får demonstrationsförbud. Utan det här med hets mot folkgrupp. Det är väl någonting som prövas efterhand.
Ja, exakt. Precis. Och det är ju exakt så. I och med att organisationen som sådan. Även om den kanske är sådan att den NMR mycket liksom främjar rasistiska budskap. Så är organisationen inte förbjuden. Och då kommer inte demonstrationen att förbjudas av den anledningen heller. Och det är inte heller så att det alltid är hets mot folkgrupp bara för att organisationen som sådan främjar rasistiska budskap. Utan då blir det en bedömning, precis som du säger, i efterhand. Har liksom själva den här situationen, har det kommit sådana uttryck som gjort att det har varit hets mot folkgrupp?
Och det kan handla om vilka, vad man har för plakat, flaggor och vad man
plakat,
säger i tal.
Plakat, gester, bilder, kläder. Det räcker inte heller, jag tror att jag har prövat, om man har liksom bara en uniform på sig. Alltså att alla har likadana kläder. Det räcker inte heller. Men däremot väldigt många olika, vet du, patches. Alltså att man har väldigt olika symboler. Och då nazistsymbolen såklart, svastikan, är en sådan symbol. Men även om man har väldigt många symboler som gemensamt skickar den här signalen om att det är rasistiska budskap eller rasistiska meddelanden som man talar om, så kan det då bli hets mot folkgrupp.
Mm. Men ibland så har ju de här organisationerna demonstrerat vid tillfällen som i sig kanske nästan upplevs som provokationer. Alltså på första maj till exempel, som är en sån dag som associeras med arbetarrörelsen.
Mm.
Kan det i sig vara grund för att det är liksom just den här extra provokationen, att det gör att man skulle kunna neka demonstrationstillstånd? Eller ska det mer till?
Det ska mer till. Alltså det som är ju då att det finns en demonstrationsfrihet. Och i och med att det saknas ett sånt förbud mot rasistiska organisationer, så finns det ingenting annat där som reglerar de här demonstrationerna. Och då är ju frågan om det blir hets mot folkgrupp.
Mm.
Och då är det alltså brottsbalkens reglering om hets mot folkgrupp som avgör om det är hets mot folkgrupp. Och där så stadgas det att om man i ett uttalande eller annat meddelande då som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sån grupp av personer med anspelning på, ja, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse eller sexuell läggning, då är det hets mot folkgrupp. Och då är det just det här uttalande eller meddelande. Alltså meddelande är ju det som blir ganska viktigt då just vid demonstrationer. Vad har man liksom signalerat med symboler eller liknande gester? Och då just att det har ägt rum på exempelvis första maj, eller jag vet att det varit andra, har inte varit på kristallnatten och sånt där. Det kanske inte i sig är ett meddelande, för det ska ju vara ett meddelande som kommer från personerna som demonstrerar. Mm. Som gör att det skulle ses som ett små folkgrupp. Mm. Utan det krävs nog att man gör någonting.
Mm. Ibland kanske det är tydligt att om det är någon som har en bombajacka med hakors på, då är det ju den personen som är ansvarig för det.
Mm.
Men sen kanske ett gäng går och skanderar, alltså rasistiska slagord. Vad är det som gäller där?
Ja, alltså det är uttalande eller annat meddelande.
Mm. Men vem, ska man... Är det alla som åker dit då, eller funkar det? Alltså...
Hets mot folkgrupp är ju ett egenmäktigt brott. Så det är personerna som har uttryckt antingen i uttalande eller meddelande som ska lagföras.
Men nu kommer det en sån här term igen. Vad innebär ett egenmäktigt brott då?
Ja, men exempelvis våldtäkt är ett egenmäktigt brott. Alltså det är ett brott som jag själv måste göra för att kunna fällas för det.
Vi går vidare. Det här med hur man ska hälsa på varandra har ju varit en debatt de senaste åren också.
Mm.
Det har funnits exempel där då folk inte har velat hälsa eller ta i hand med hänsyn till sin religiösa övertygelse.
Mm.
Att, ja, men det är väl främst inom islam då att kvinnor och män inte ska hälsa på varandra genom att ta i hand.
Ja, men exakt.
Det har till och med varit uppe i arbetsdomstolen. Kan du berätta lite grann, vad är det som gäller där egentligen?
Ja, det är relativt nyligen avgjort i arbetsdomstolen. Och där så slog arbetsdomstolen fast att man inte kan ställa som krav att man ska hälsa på ett visst sätt. Och att då i det här fallet så hade man ju nekat en person anställning för att den inte ville ta i hand. Och att det då var felaktigt, och för att man kan inte liksom ha det som krav. Folk kanske kindpussas. Alltså det, liksom, det kan inte finnas ett sådant krav på att man ska hälsa på ett visst sätt. Och det var ju då diskrimineringsombudsmannen som hade drivit fallet och ansett då att kvinnan utsatts för indirekt diskriminering genom att företagets krav på att man måste skaka hand missgynnar muslimer. Alltså eftersom hon var muslim och en muslim inte då ska ta i hand. Och arbetsdomstolen sa då att den här policyn med att inte tillåta att man inte tar i hand därför också kan missgynna henne och andra personer som känner som henne.
Var det här ett privat företag eller?
Ja, det var det.
Har det någon betydelse om det är så här en... Om det är staten eller kommunen eller om det är privata näringslivet? Eller?
Jo, alltså staten har ju en skyldighet att inte diskriminera. Men det har ju egentligen bolag också. Alltså antidiskrimineringslagen gäller ju alla. Men staten har ju en lite annan skyldighet att se till att inte diskriminera.
Mm.
Jag vill bara säga då också att just som du säger att man måste titta på den här policyn, om den är lämplig och nödvändig för att uppnå de berättigade syftena. Om det är liksom ett handskakarjobb av någon anledning. Alltså, det skulle ju kunna finnas ett fall där det faktiskt inte går att inte skaka hand i ett jobb för att man skakar hand. Alltså, det är liksom någonstans arbetsuppgiften.
Men
så du har helt, jag vill bara säga det, att det är just den här bedömningen om den är lämplig och nödvändig för att uppnå det här då berättigade syftet. Det är liksom en sån bedömning som man gör på policyn.
Så det skulle alltså rent hypotetiskt vara skillnad på om man jobbar på ett callcenter där man bara sitter och ringer folk hela dagarna och inte alls har någon, som, några fysiska möten, eller om man då har en massa möten där det är vanligt att man tar i hand och att där det känns som att det är, alltså det krävs på något sätt.
Ja, men exakt. Och jag tror att i det här fallet så var det, om jag inte missminner, en tolkförmedling. Och att hon, den här tolken, liksom var ute och träffade folk och så vidare. Så att det var en sån situation där man kanske tar i hand vanligtvis. Men det var ändå inte berättigat. Men jag tror alltså, absolut att en sådan bedömning görs. Med callcentret, så det skulle ju aldrig kunna vara berättigat då. Mm. Skulle man kunna tänka. Det var två ledamöter också som var skiljaktiga i det här. Och det är ju den andra så att säga aspekten i det här och i debatten om det här. Är att de angav då att genom sin religionspolitiska manifestation att inte ta män i hand visade hon att hon inte delar bolagets grundläggande personalpolitiska principer för jämställdhet och lika behandling. Så det är ju den ena aspekten är kan man kräva att alla ska hälsa på likadant. Och är det berättigat och så vidare. Den andra aspekten är ju också, är det här en likabehandling då? Att på vilka grunder man inte tar folk i hand, alltså könsbaserat och så vidare. Så det är som att det finns två likabehandlingselementen då i det hela.
Just det, och det är ju intressant för det är ju oftast, eller det är ju ganska ofta så att, sån här, att det är två intressen som krockar mot varandra. Det är ju inte helt enkelt att säga vad som ska vara viktigast i de här ärendena.
Nej, men exakt. Och det är ju väldigt spännande. Så är det ju även med demonstrationsfriheten. Att där är det ju hela tiden yttrandefriheten. Och i vilken mån man ska begränsa den baserat på olika åsikter som man inte anser är bra. Och just den här att inte anse åsikter är bra har man ju historiskt sett inte sett. Det är en farlig bedömning. Men i lagstiftningsmässigt så är det ju supertydligt att när det är hets mot folkgrupp, då är det en begränsning. Mm. Alltså det är straffbelagt. Just det är kriminaliserat.
Och yttrandefrihetsgrundlagen då är en av våra grundlagar,
exakt,
kan man säga.
Ja.
Men det finns ju vissa som hävdar att sann yttrandefrihet skulle egentligen innebära att man inte skulle ha någon hets mot folkgrupps rubricering överhuvudtaget för att ja.
Mm. Och där är det ju också så att man får, så att säga, när man pratar om de här frågorna, komma ihåg vilken lagstiftning som finns och vilken, alltså när man pratar om hur man skulle vilja ha det. Mm. Och den lagstiftningen som finns är att hets mot folkgrupp begränsar yttrandefriheten. Så att det är bara så det är. Och sen kan man ju alltid prata om hur man skulle vilja ha det. Vissa skulle vilja begränsa ytterligare, exempelvis då förbjuda organisationerna som är rasistiska. Och vissa skulle vilja ta bort begränsningarna. Mm. Men den lagstiftning som finns har gjort en begränsning av yttrandefriheten till förmån för liksom, utsatta grupper.
Vi kan sammanfatta det med att man kan säga vad man vill, typ.
Exakt. Mm.
Jag vet inte om det skulle hålla i rätten. Men...
det är ett solid försvar. Jag tycker man kan säga vad man vill, typ.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
tillbaka till det här med lika behandling och arbetsdomstolen. För om det här med att hälsa på folk på olika sätt är ju en aspekt av det, så är ju klädsel en annan grej som varit uppe en del på senare tid. Då är det ofta så att man pratar om personer som har huvudduk av religiösa skäl. Vad är det som gäller där när det gäller huvudduk i Sverige idag och när det gäller arbetsgivare och vad det finns för olika krav i olika situationer och sådär?
Ja, men precis. Det har ju funnits ett par fall där EU-domstolen har prövat just hur olika slöjor. I ett utav de fallen så gällde det en muslimsk kvinna i Belgien. Och då hade hon en slöja när hon arbetade som receptionist på ett säkerhetsföretag. Och då sades hon upp med hänvisning till ordningsregler som säger att det är förbjudet för arbetstagarna att bära synliga symboler för religiös övertygelse.
Var det interna regler på företaget då? Eller?
Ja, exakt. Ja. Alltså, på vårt företag så får du inte bära en symbol som visar din religiösa övertygelse. Alltså ett kors, en kippa. Alltså du får inte ha några religiösa. Och då sa EU-domstolen att det behandlar egentligen alla arbetstagare på ett identiskt sätt eftersom ingen får visa sin religion. Där hade det kanske blivit en annan fråga om man hade kunnat visa att folk går omkring med kors i små halsband på det här företaget hela tiden. Då hade det ju varit tydligt att det kanske ändå fanns en diskriminering på vissa. Så där kommer det ändå vara en bedömning så att säga. Om det i praktiken innebär att personer som tillhör en viss religion missgynnas.
För det är väl ofta så att det är just det här med huvudduk och olika typer av slöja som blir det som man diskuterar?
Ja, absolut. Det är nog inte så många som har blivit av med sin tjänst som receptionist för att man haft på sig ett kors i ett halsband. Men nu så såg ju riktlinjerna ut som sådant att de var så att säga neutrala mot vilken religiös yttrande det var. Men däremot så är ju frågan hur liksom det efterlevdes i praktiken. Och antagligen så i det målet så kom det inte fram att det var en skillnad på efterlevnaden i praktiken. Men om det är det så skulle det ändå kunna vara diskriminering.
Mm. I Sverige då?
Ja, alltså i SAS, i ett uppmärksammat mål så var det en person som sökte med slöja som sökte jobb på SAS. Och då så nekades den personen anställning just med hänsyn till att man inte ville ha varken politiska, filosofiska, vad det nu är, eller religiösa symboler på arbetet. Och det ansågs också vara okej. Mm. Så det är väl lite samma sak. Men
man får inte gå omkring med en så här t-shirt där det står som någonting om
kant eller
man får inte gå omkring med så här typ jag tänker alltså finns jag.
Exakt, då kommer du inte jobba på SAS i alla fall. Sen så i poliser i Sverige får bära hijab exempelvis.
Okay.
Och sen så kan det också finnas då säkerhetsskäl, alltså om det skulle finnas en sådan aspekt. Mm. Det skulle också kunna möjliggöra eventuellt då att man inte skulle ha någon typ av slöja som på något sätt påverkade det. Men det är ju en svår bedömning och det är ju här någonstans man hamnar kring om det är diskriminering eller inte.
Ja. Men sen finns det vissa länder som har förbjudit heltäckande klädsel eller funderar på att göra det också. Det är ju väldigt långtgående.
Ja, det är väldigt långtgående och där är det väl en säkerhetsaspekt som man har hänvisat till. Men det är ju i vissas mening diskriminering, helt enkelt. Mm.
Men där, återigen, här är det ju någonting som, det är två världar som krockar här också. Mm. För att många hävdar ju då, med viss rätta kan jag tycka, att det är ju någon form av könsapartheid. Alltså att kvinnor ska behöva gå omkring heltäckta på stan för att religiösa eller kulturella sedvänjor då hävdar att mäns glupande då, sexuella aptit bara stoppas av det här tyget då. Och på den andra sidan står ju då de här kvinnornas alltså rätt att klä sig som de vill.
Ja.
Det är kanske ingen fråga vi löser idag.
Jag tar den här. Nej men det är exakt det. Och det är väldigt svårt när det är just sådana starka olika intressen som möts. Det är då det blir svårt. Men det är ju väldigt spännande också. För det är där man måste, vad ska man säga, tänka till.
Mm. Det är då ni jurister verkligen känner att det här är spännande.
Ja, precis. Juridiken är väl också både en liten del och en stor del av det här. Just i och med att det finns möjlighet med juridiken att göra så omfattande saker som att liksom kriminalisera ett plagg eller göra olagligt att på sig ett plagg. Men det är också, det är ju inte bara juridik, den är också liten i den delen att det handlar väldigt mycket om hur samhället ser på saker och ting. Mm. Och där är juridiken kanske inte alltid det viktigaste. Så. Men ja.
Men juridiken blir ju ett verktyg i det samhällsbygget kan man ju säga.
Ja,
om man
verkligen.
Har en idé om att man vill att samhället ska se ut på ett visst sätt så används juridiken för att upprätthålla det på något sätt. Vi hinner med en fråga till Miriam. Jonas undrar, hur mycket kokain kan jag ha på mig utan att åka i fängelse?
Mm. Härlig fråga, Jonas. Måste bara då brasklapp och säga att det är inte enbart mängden narkotika som avgör om ett narkotikabrott ska bedömas som ringa eller av normalgraden.
Men... Och ringa är då, slipper man fängelse oftast, eller?
Ja, precis, exakt. Det är hårdraget kan man säga. Mm. Så. Och normalgraden så är det då, kan fängelse vara en påföljd. När det gäller eget bruk, om vi utgår från att Jonas har narkotika på sig för eget bruk, så kan man ändå i regel säga att han max får på sig 0,6 gram kokain. Och då blir det 150 stycken dagsböter. Och har han mer än det så blir det fängelse.
Och dagsböterna är proportionella mot ens inkomst, eller?
Ja, men exakt. Så att om du har en väldigt låg inkomst, eller säger att du pluggar eller så, då blir det 50 kronor. Och det är lägst där. Och då blir det 150 gånger 50. Om du har en jättehög inkomst så kan dagsboten bli 500 kronor. Och då blir det 150 gånger 500. Så att det kan skilja väldigt mycket. Och det är ju också meningen att det ska vara en så proportionellig, ett proportionellt straff utifrån personens ekonomi. Men en annan grej som man kan säga då till Jonas är att även om han skulle ha mer än 0,6 gram. Så första gången, om det nu är första gången för honom som han skulle åka fast och åka upp i rättegång, så skulle det vara möjligt för honom att få en villkorlig dom.
Mm.
Och sen så är det så att om han har så pass mycket kokain på sig att det är 3 månaders straffvärdet på mängden är 3 månaders fängelse, då är det uteslutet med villkorlig dom ändå. Så även om det är första gången som han åker fast, så kommer han få fängelse om han har så pass mycket kokain på sig att det är värt, så att säga, 3. Det är bara upp till 3 månaders fängelse som det är, som tingsrätten har möjlighet att utdöma villkorlig dom istället för fängelse.
Just det. Men det här med eget bruk då, är det bara, bedömer man bara det utifrån mängden, eller är det andra saker de kan spela in där?
Ja, ja, ja. Alltså det kan ju vara överlåtelse eller köp och lite olika saker, varför man har den här. Men om man säger, jag har lite kokain på mig för att jag ska ta det ikväll, så skulle man väl med stor sannolikhet tänka att det var så. Men där kan man ju också, om man nu heter Jonas och köper kokain, kom ihåg att sms och sånt tittar ju polisen på. Om de får fatt en försäljares telefon, så går de igenom sms'en och ser. Titta på det, och det är ju bevisning mot den, så att säga.
Just det. Mm. Så man ska inte lämna några spår efter sig.
Exakt.
Varken påsar eller sms.
Leave no trace.
Mm. Men du, det här med straffrabatt brukar man prata om, att om man är ung så döms man inte lika hårt. Gäller det narkotikabrott också?
Ja, eller? Absolut. Om man då har så pass mycket på sig att det blir egentligen oavsett. Alltså dagsböter får man straffrabatt på. Och även om det är på fängelsenivå så är det också straffrabatt om man är undersökt.
Någon slags takeaway är väl liksom till Jonas att stay away from drugs, kan man väl säga.
Alltså, ja, det skulle man kunna säga.
Vi gör så här, vi lämnar Jonas med informationen. Och så får
han göra som han vill. Man får göra som man vill, men Jonas... man kan ju bara vara medveten om vilka olika konsekvenser som ens agerande kan få.
Jonas är en egen vuxen.
Han är en egen vuxen. Är han undersökt, översökt, det vet vi inte. Men han är en egen person.
Ja. Det har varit väldigt kul att prata med dig.
Supertrevligt.
Ja, och vi ska då upprepa hur man kan ta kontakt med oss.
Ja, man kan mejla oss på frågajuristenpodcast@gmail.com. Man kan också söka upp vår Facebook-sida, frågajuristenpodcast, och skriva till oss där.
Mm. Och vi är tillbaka om ett litet tag med nya juridiska spörsmål. Ha det så bra, hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.